Hej, det här är Urban Lindstedt, producent för En oväntad historia. Här på Historiska poddar gör vi förutom En oväntad historia flera andra historiepoddar. För att få påminnelser om när våra poddar släpper nya avsnitt och uppdateringar om evenemang och annat kul så kan du följa vår Instagram, historia_nu. Tack, nu lämnar jag över till Andreas och Olle.
Så lämnade då den famösa Hammarberg in en reseräkning till den statliga räntekammaren. Av denna framgår det faktiskt att kuriren dels bytte häst flera gånger under den här sträckan. Dessutom är det väldigt mycket i formuleringarna som tyder på att han faktiskt åkte, som du själv nämnde, häst och vagn. Uträkning på rese- och underhållspenningar för ryttmästaren av norra skånska kavalleriregementet Hinrich Hammarberg, vilken av herr generalen och guvernören högvälborne greve Magnus Stenbock blivit hit uppsänd att giva rapport om den erhållne seger i Skåne. Och här är det också några utgiftsposter. Bland annat står det: en halv månads underhåll på upp- och nedresan från och till Skåne igen. Och så får han ett antal dollar silvermynt i ersättning för det. Och så står det dessutom: skjuts på tvenne hästar hit till Stockholm med förhöjningen ut ur städerna a 12 dollar silvermynt. Och sist men inte minst, som en liten bonus: silvermynts tillökning på 56 mil gör på tvenne hästar 7 dollar silvermynt.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Olle,
ja.
Idag tänkte jag att du skulle prata om ett legendariskt kuriruppdrag under Stora Nordiska krigets dagar. Under, vad ska man säga, Stormaktens sista krig finns det ju en berömd bok som heter.
Det känns bekant på något sätt. Jag har skrivit den.
Den är skriven av dig, ja. Så jag sitter ju här i närvaro av expertisen. Och det känns ju alldeles utmärkt, naturligtvis.
Jag känner jag press.
Jag känner också närvaron av Karl XII i det här. För Karl XII spelar naturligtvis en ganska viktig roll under Stora Nordiska kriget. Han var ju kanske lite mannen i mitten, eller monarken i mitten. Men just precis i det här som vi ska reda ut idag så har han en ganska, vad ska man säga, indirekt roll. Eftersom det här utspelar sig under året efter nederlaget i Poltava, sommaren 1709. Så under det här som vi ska prata om idag så sitter Karl XII i Bender, i nuvarande Moldavien, som då var en del av det osmanska riket. Så har vi liksom ordnat det. Jag tror att vi börjar med en stämningsbild, Olle. Vad tror du om det?
Absolut.
Som visar lite grann på, vad ska man säga, farten och den brådskande karaktären i det här kuriruppdraget. Det är en ganska poetisk skildring vars historiska akkuratess, eller vad man nu ska säga, kan diskuteras. Och det kommer vi att göra i det här avsnittet. Men det är en fantastisk skildring, tycker jag. Så spänn fast säkerhetsbältet, Olle, luta dig tillbaka och tänk dig att vi befinner oss i Karl XII:s Sverige. Långt ute på landet, det är mitt i smällkalla vintern. Förmodligen är det redan ganska mörkt där ute. Jag tror det är sen eftermiddag, tidig kväll kanske. Ändå kan vi skymta en fladdrande skepnad som liksom spränger fram genom landskapet som en, jag håller på att säga oljad blixt, men det låter inte så karolinskt, som en spökryttare från helvetet, fast utan pumpa huvud. Jag läser högt. Är det den vilde jägaren som sätter av i sträck? Ur stugan tittar bonden med undran och med skräck. En mörkblå ryttarkappa som i en blixt han ser. Pistoler, älghudskyller, en kronans officer.
Det är oerhört vackert.
Jag får stå päls. Ja. Det är en strof då ur Karl Snolskys Stenbockskurir, som är ett nationalromantiskt kväde, eller dikt från 1886. Läste du den i skolan, Olle?
Nej, det gjorde jag inte. Jag är lite för ung för det.
Men kan man tänka sig.
Precis. Däremot så har jag ju som sagt varit intresserad av Stora Nordiska kriget och Karl XII när jag var liten. Så jag läste ju Stenbocks kurier på egen hand.
Oj.
Och jag har ju fortfarande en sån här favoritstrof som jag fullständigt älskar.
Till
som just
det.
Illustrerar det här hastigheten, men som också säger lite grann om vägarnas beskaffenhet. Och det är ju när Snorlsky skriver så här att av Skånes våta lera hans dräkt är fullbestänkt. Ur Smålands gråstens hällar hans fåle gnistor sprängt. Här ser vi hur du går undan och också liksom hur leran stänker. Hovarna klapprar mot stenar. Det är liksom ett annat vägnät, kan man väl säga.
Ja, jag vet, det är helt fantastiskt strof och det är faktiskt ett helt fantastiskt alster där, tycker jag. Men jag läste inte heller den här i skolan. Jag är nog också lite för ung för att alltså, överhuvudtaget var inte nationalromantikerna speciellt viktiga, tror jag, när man läste svenska i skolan på 80-talet. Men mina föräldrar, vet jag, och generationer av ännu äldre svenskar har tragglat de här raderna i skolan. För den ingick faktiskt, den här dikten, i det här universaler och medlet läsebok för folkskolan som användes från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet. Men innan vi fortsätter med den historiska bakgrunden till allt det här och liksom precisera vad det handlar om och även diskutera det här lite källkritiskt, så tänkte jag att vi skulle pröva ännu en strof. Du har ju din favoritstrof, jag har min. Det är den där första med bonden som kollar ut i stugan. Men det finns också en annan del av kvädet som då är ännu mer legendarisk, tror jag. Och det handlar om kurirens ankomst till Stockholm. Där han då enligt dikten halvt avsvimmad, han är väl närmast halvdöd, släpas fram av två livdrabanter inför änkedrottningen, rikets första dam, alltså Karl XII:s farmor eller pappamamma som han kallade henne. Han var ju inte själv i landet just då, som tidigare nämnt. Så den här utmattade kuriren, han släpas fram inför änkedrottningen. Och här händer något oerhört, enligt Snorlsky. Jag läser högt. Med lugn på skrynklig panna, men dödsblek som en hamn, den ädla fru sig reser ur kronprydd länstols famn. Sitt, herr Cornett, hon säger, och hovet skåda får, en syn förutan like, han sitter och hon står.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så, den här halvdöda kuriren, han får alltså sätta sig, det är i princip på själva tronen just då. Alltså änkedrottningen flyttar på sig, han sätter sig ner, hon beställer in förfriskningar åt honom. Jag tror att han får in ett glas renskt vin i en silverne bägare. Och medan han slurpar i sig det här så står hon då och väntar på hans meddelande. Majestät är samlad, men uppenbarligen då alldeles likblek i ansiktet. Så långt dikten. Olle, som expert, som mannen som har skrivit boken.
The book.
Vad är det som händer här? Alltså, varför var det här meddelandet så viktigt?
Det här var oerhört viktigt, därför att om vi tar det från början, vårvintern år 1700 så bryter just stormaktens sista krig ut. Ett anfallsförbund som består av Danmark, Sachsen, Polen och Ryssland går till anfall mot den svenska stormakten. Och det här är ett krig som för svensk vidkommande går ganska bra de första åren. Danskarna besegras redan 1700, ryssarna besegras senare samma år vid Narva. Polackerna besegras 1701 vid Dyna men dras ju undan. Och där kunde kanske kriget ha slutat. Men svenskarna väljer att fortsätta kriget och det är väl Karl XII som är drivande i detta. Mm. Så man följer efter den polske kungen August II. Man är fälttåg i Polen fram till 1706. Och därefter så bestämmer man sig för att göra upp räkningen en gång för alla med den ryske tsaren som kom undan vid Narva med stora delar av sin armé. Och det här gör att man går in i Ryssland i ett brett upplagt fälttåg som inleds hösten 1707.
Just det.
Och det här går ju ganska dåligt, eller det går mycket illa kan man säga. Det går som det senare skulle gå för Napoleon och som det därefter skulle gå för Hitler. Nämligen ryssarna bränner och drar sig undan. Ah. Ryssarna bränner och drar sig undan. Ryssarna bränner och drar sig undan. Och svenskarna marscherar efter.
Det är som en historisk lagmässighet.
Och
det här,
så kommer vintern 1708. Det blir fruktansvärt kallt. Svenskarna avbryter marsch mot Moskva. Går ner mot Ukraina där man tillbringar en alldeles fasansfull vinter mer eller mindre under bar himmel. Det är så kallt så att fåglarna faller ihjälfrysta ner från himmelen och fältskärarna jobbar dygnet runt med att amputera fingrar och händer och ja, det är helt vidrigt. Och så blir det vår, armén har krumpit samman och då bestämmer sig svenskarna för att man ska inta en då obetydlig, okänd ukrainsk stad som heter Poltava. Och här står då ett stort fältslag den 28 juni 1709. Drabbningen inleds vid 8-tiden på morgonen efter en uppmarsch som har pågått hela natten. Och när det här slaget är över så ligger ungefär 11 000 döda svenskar kvar på slagfältet. Det här är en av de största svenska militära nederlagen någonsin.
Jaja.
Återstående fältarmén drar sig undan, försöker komma undan, tar sig ner till ett vadställe som heter Perevolochna.
Just det.
Och där kapitulerar Levenhaupt med hela den återstående av den svenska fältarmén. Över 20 000 man hamnar i rysk fångenskap. Sverige har därmed inte något försvar längre. Sverige har inte någon armé.
Och kungen går i ofrivillig exil.
Precis, och det är så han hamnar i Bender. Och då vädrar ju de här tidigare besegrade fina morgonluft, bland annat danskarna, som passar på då, här har vi ett Sverige utan armé, fältarmén har gått under. Och man förstår, svenskarna förstår ju att det här kommer att hända, men man kan inte göra någonting åt. Utan en dansk krigsförklaring kommer hösten 1709, man skeppar över trupper till Skåne och svenskarna under ledning av Magnus Stenbock kan inte göra någonting annat än att dra sig undan och titta på den här danska landstigningen vid Rå.
Men man tar fram en ny armé ganska snabbt ändå.
Ja, för nu är det bråttom. Nu är det väldigt bråttom. Man behöver soldater och man behöver pengar. Och Stenbock drar ju Magnus Stenbock som är Skånes generalguvernör då, drar ju ett oerhört lass. Och man lyckas faktiskt stampa fram en helt ny fältarmé som inte består av gamla gubbar och småpojkar, vilket är en missuppfattning. Utan det här är en duglig fältarmé som ställs på krigsfot, samlas i Växjö vid juletid 1709, inleder marschen mot Skåne. Då är det danskarnas tur att dra sig undan, och till sist står de utanför staden Helsingborg.
Just det.
Och där står det här ett stort slag den 28 februari.
Just det.
1710 som slutar med en svensk seger. Och det här räddar ju Skåne undan en dansk återerövring.
Vilket ju är superviktigt.
Vilket är superviktigt. Och den här segern är precis vad svenskarna behöver för sitt eget självförtroende.
Och propagandabilden.
Och därför är det viktigt att den här nyheten når Stockholm så fort som möjligt.
Där just har vi det, just det.
Bakgrunden.
Alldeles utmärkt. Och Magnus Stenbock pratade om det också. Vem var han egentligen? Han var Skånes generalguvernör.
Han är också militär.
Precis.
Han är bland annat
krigshjälte.
Från Polen bland annat. Står staty i Helsingborg.
Just det, det gör han. Mm. Och det var väl kanske inte minst då slaget för Helsingborg som efteråt gjorde honom till en slags historisk superkändis. Alltså ja. När man talar om stora nordiska kriget, inte minst med folk som tillhör en lite äldre generation, så är det, förutom Karl XII, så är det ofta Magnus Stenbock de känner till.
Och om inte jag minns fel på statyn sockel så står det att Stenbock var stor i segern och större i olyckan.
Ja.
För det går ju lite illa för honom.
Ja, precis. Men det kan vi ju kanske ligga ett annat avsnitt om. Men alltså, jag har skrivit en bok om Magnus Stenbock och inte minst hans sista tid när han sitter då som krigsfånge på kastellet i Köpenhamn. Och det är en spännande historia i sig. Men alltså, han blev en historisk superkändis i kraft av det här slaget i princip. Både och inför eftervärlden är det både diktare som Karl Snolsky som har gjort honom till ett väldigt känt namn. Men alltså man författade ju också allt större om honom redan under karolinsk tid. Alltså många skillingtryck som den här Stenbocksvisan till exempel som jag en gång i tiden faktiskt till och med kunde nynna. Det sjunger man ju om Måns Bock och hans tappra getapojkar som gav de danska rävarna på pälsen utanför Helsingborg. Så det var så budet om general Stenbocks seger vid Helsingborg som den här utmattade, halvdöda kuriren framförde hos rikets första dam, Hedvig Eleonora. Men vem var själva kuriren egentligen, Olle? Vad vet vi om honom?
Han heter Henrik Hammarberg. Han är ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet.
Just det.
Jag vill säga ryttmästare motsvarar det som i infanteriet kallas för kapten.
Just det.
Han är disputerad ju.
Ja, han är akademiker.
Han är disputerad i Greifswald.
Mm.
Och han får ju det här uppdraget i kraft av att han är Magnus Stenbocks adjutant.
Just
det är han som ska överlämna det här budskapet till Stockholm och till Enkelrottningen.
Just det, och det här är faktiskt inte första gången han genomför det här kuriruppdraget. Utan redan efter den danska invasionen av Skåne där i november 1709 så skickar Stenbock iväg honom med bud om invasionen till statsledningen i Stockholm. Så han har prövat den här rutten flera gånger kan man säga. Något annat intressant om Hammarberg, det är liksom, kan vi säga inom parentes, att han lever faktiskt ganska långt liv. Och han hinner faktiskt bli, han blir både författare, mösspolitiker och han blir också president i Svea hovrätt.
Just det, ja.
Vilket vi återkommer till.
För det är roligt.
Mm. Precis. Nu tycker jag att vi ska prata lite om själva ritten och den här rutten som han följde. Alltså han åkte ju från Helsingborg, från Skåne till Stockholm. Han gjorde det på ganska kort tid. Enligt mina anteckningar så var det den 3 mars som änkedrottningen och även arvsprinsessan var.
Mm, Ulrika Eleonora, ja.
Precis, Karl XII:s lilla syster. Ulrika Eleonora, den yngre. Den 3 mars tog de emot den här kuriren i audiens. Och det var intressant nog då i det Wrangelska palatset på Riddarholmen i Stockholm. Och det är ju nu den plats där Svea hovrätt ligger idag.
Och det var i det runda tornrummet.
Just det.
Som är Svea hovrätts sessionsrum idag.
Just det.
Och där hänger ju faktiskt en tavla
ja.
Som föreställer den här scenen med hon sitter, han sitter och hon står.
Sessionssal 1
ja.
Tror jag till och med det är. Och där finns det en monter med ett intressant dokument som vi också ska återkomma till lite senare i det här avsnittet. Men alltså Svea hovrätt är idag, men år 1710 så var då Wrangelska palatset istället någon slags nödbostad för kungafamiljen eftersom gamla kungaborgen, Tre Kronor, hade gått upp i lågor där 1697. Jag tror man kallade det för kungshuset på den tiden.
Kungshuset, ja.
Ja, precis.
Och det var ju en byggnad som från början, dess äldsta delar är från Gustav Vasas tid.
Just det, precis.
Tornet bland annat.
Precis, jo, det är en urgammal struktur egentligen. Men alltså den tredje hamnar Stenbocks kurir här. Mer eller mindre halvdöd. Och enligt vad jag har förstått så skickade Magnus Stenbock iväg honom omkring klockan 4 på eftermiddagen den 28 februari. Så enligt mina ödmjuka beräkningar så tog det här mellan 2,5 och 3 dygn för honom. Alltså 2,5 och 3 dygn att tillryggalägga den här sträckan från Helsingborg till Skåne. Eller från Helsingborg till Stockholm. Hur långt är det egentligen mellan Helsingborg och Stockholm?
Ja, alltså om vi tittar på landvägen idag så bör det väl vara en 55 mil, ja. Ungefär nuvarande mil.
Alltså E4.
E4, och ja precis, och det är ju den gamla postvägen, eller den gamla riksvägen egentligen.
Precis.
Som, eller Kungsvägen, vad man nu vill kalla den, som har den här sträckningen då, fortfarande idag faktiskt med, ja, den viker väl av på lite andra ställen, men det är ju, då får man ju, om man har liksom den bilden klar för sig, så får man liksom en känsla för i vilka trakter den här ritten faktiskt gick.
Precis.
Eller resan.
Precis, exakt. För det här var ju faktiskt en ganska viktig väg redan på den tiden. Alltså nu talar vi om E4-an, när mina föräldrar var unga så talade man om riksettan eller riksväg 1. Men det är ju en gammal via regia, en gammal kungsväg som från och med 1620-talet redan, alltså redan innan postverket etablerades som statlig myndighet, så var det här en skitviktig postrutt mellan Stockholm och det stora europeiska postkontoret eller postknutpunkten i Hamburg. Så det var liksom, det här var länken mellan stormakten och Europa. Så det här var kanske Sveriges viktigaste och förmodligen mest högkvalitativa väg vid den här tiden. Men något som kanske är ganska viktigt då att fastslå är att det var inte en asfalterad väg som E4 idag. Det var nog ingen hård beläggning överhuvudtaget förutom inne i själva städerna. Men vilka städer passerade han då? Vi tänker att han åkte från
Helsingborg. Och den, när vi talar om den gamla svenska gränsstaden innan Skåne blev svensk 1658, så var det ju Markaryd.
Som var ett jätteviktigt,
ja, som var jätteviktigt. Och det var liksom Markaryd som en slags pulserande postcentrum i ett sydligt Sverige, får man väl säga.
Det var både postkontor och spioncentral.
Absolut. Så låt oss tänka att han rider Helsingborg, Markaryd,
ja.
Jönköping,
förbi Vättern,
Gränna upp.
Ja. Tror han rider över Vättern? Eller?
Nej, jag tror han håller sig på den östra sidan.
Ja, just det, ja.
Upp till Gränna, vänder av mot Linköping, Norrköping.
Ja.
Kanske passerar Skänna, det gör han inte. Norrköping, kom upp förbi Södertälje.
Ja, och sen Nyköping, in i Stockholm.
Ja. Ja, precis, Nyköping.
Stockholm.
Ja, och han kommer ju in, skriver Snålski vid Södertull.
Just det.
Där de ropar, grev Stenbocks kurir upp med bommen och nu är de halvdöda båda två, både just han och hästen. Så att de kommer in söderifrån.
Just det, precis. Ja, men det tror jag, det låter väldigt rimligt. Det är alltså, om vi får säga så, det är gamla E4, Kungsvägen.
Och den överlappar ju också ganska intressant med delar av den gamla Eriksgatan faktiskt.
Ja, exakt.
Så det säger lite grann om hur gammal den är.
Vi har ju då intressant nog funnit då ett historiskt dokument som vi ska återkomma till alldeles strax. Som visar ganska tydligt att Henrik Hammarberg tog betalt, eller han fick kompensation från staten för att ha färdats i, vad var det, över en sträcka på 56 svenska 1700-talsmil. Men milen på den tiden var ju lite längre än dagens mil. Alltså en svensk 1700-talsmil var 10 689 meter, tror jag, eller något sånt där. Ungefär 10,7 kilometer. Så 56 svenska 1700-talsmil är ungefär 60 mil idag, har jag räknat ut. Jag är ju då inte matematiker, jag är historiker. Men alltså, jag har gjort en liten kalkyl här. Om vi utgår från att han verkligen färdades oavbrutet genom dag och natt, som det heter i källorna, och hos Karl Snålsky. Och det är då 600 kilometer, 60 mil, med 72, som är 72 timmar eller 3 dygn, så landar vi på en genomsnittshastighet på 8,3 kilometer i timmen. Vad säger oss detta? När du joggar i joggingspåret, ungefär hur snabbt springer du då?
Obetydligt snabbare. Men lite snabbare än så springer jag. Men alltså, det är ju otroligt imponerande. Det får man ju ändå säga. Dygnet runt i 3 dygn.
Ja, det är just det, va? Att det är dygnet runt.
Och att det här är då på mycket dåliga vägar, får vi komma ihåg. Det som gör det lite lättare för honom, det är ju ändå att det är vinter.
Det tror jag är hela skillnaden.
Ja, absolut. Det hade nästan varit omöjligt att göra det här en regnig höst till exempel, när vägen hade varit veritabel lervälling. Men nu är det ju tillfryst och det är ändå ganska hårt.
Ja.
Och det gör ju att vagnarna faktiskt kan ta sig fram. För vi får väl räkna med att han åkte vagn.
Precis, det återkommer vi till alldeles strax. Ja. Men åtminstone under delar av sträckan, det är det ganska mycket som tyder på.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Men alltså en reguljär postryttare på kontinenten, alltså den kejserliga posten, Turn on Taxis som det hette, de var ju kända för sin stora effektivitet. De red deras, alltså hastighetsnormen för dem var 7,5 kilometer i timmen. Och Stemoskeri tog sig fram dem med 8,3 kilometer i timmen. Så det kanske kan vara intressant som kontrast här. Och det tog dessutom 8 dagar för posten normalt att transporteras från Stockholm till det svenska postkontoret i Helsingör. Här ska vi kanske nämna i parentes att ja, svenskarna hade faktiskt ett transitpostavtal med självaste dansken. Precis som det också skickades dansk post till Norge genom Sverige trots alla de här krigen. Men post på något sätt, jag vet inte, förbrödrar på något märkligt vänster. Det är väl en del av poängen med posten, connecting people. I alla fall, ridande post transporterades normalt med 8 mil per dag, gångande post med 4 mil per dag. Och jag har också läst, tror jag, att Karl den XII, när han till slut red hem från, var det Valakiet va, till Stralsund.
Mm. Den biotika, ja,
just det,
precis.
Då red han med en hastighet på 15 mil per dag. Det var över 200 mil som han tryggade på, vad var det? På 2 veckor. Men Karl XII var ju Karl XII. Lite crazy och extrem.
Fast han var ju tvungen att rida i peruk för en gångs skull eftersom han red förklädd
till Peter Frisk. Kapten Frisk, ja, just det. Ja, det är ett eget avsnitt. Det kan jag höra. Nåväl, nu kommer vi till den här twisten. Det här dokumentet som jag har nämnt tidigare. Det här är ganska intressant, Olle. Efter utfört uppdrag så lämnade då den famösa Hammarberg in en reseräkning till den statliga räntekammaren. Av denna framgår det faktiskt att kuriren dels bytte häst flera gånger under den här sträckan. Dessutom är det väldigt mycket i formuleringarna som tyder på att han faktiskt åkte, som du själv nämnde, häst och vagn. Jag har varit i kontakt med Svea hovrätt som faktiskt i en av sina sessionssalar, då, sessionssal 1, har den här reseräkningen som bland nördar är ganska famös. De har den utställd i en monter och de har varit så vänliga att faktiskt skicka med en kopia av den här reseräkningen. Och jag tycker det är så mustigt, ett så mustigt dokument och innehåller så mycket viktig information så jag tänker mig att jag läser högt här om det är okej. Först själva ingressen. Uträkning på rese- och underhållspenningar för ryttmästaren av norra skånska kavalleriregementet Hinrich Hammarberg, vilken av herr generalen och guvernören högvälborne greve Magnus Stenbock blivit hit uppsänd att giva rapport om den erhållne seger i Skåne. Och här är det också några utgiftsposter. Bland annat står det: en halv månads underhåll på upp- och nedresan från och till Skåne igen. Och så får han ett antal dollar silvermynt i ersättning för det. Och så står det dessutom skjuts på tvenne hästar hit till Stockholm med förhöjningen ut ur städerna av 12 dalar silvermynt. Och sist men inte minst, som en liten bonus, silvermynts tillökning på 56 mil gör på tvenne hästar 7 dalar silvermynt. Vad kan vi då för slutsatser av detta, Olle? Förutom att det är ren poesi.
Det är ett fantastiskt dokument. Det är ju, ja. Den här svenskan från stormaktstiden är fantastisk att både läsa och lyssna till.
Det är något kärv.
Den är mycket kärv och tydlig, får man säga. Men det man kan dra för slutsats, han åker alltså vagn delar av sträckan.
Ja, och skjuts betyder väl det?
Ja, och då säger det oss en del också att de här vägarna faktiskt var lite mer än ridstigar, vilket vi kanske tänker oss ibland. Mm. Men att det här faktiskt var en ganska bred väg, i alla fall bitvis.
Jag har läst att enligt Östgötalagen så skulle den del av Kungsvägen som gick därigenom skulle vara 10 anar bredare och sånt där. Alltså två vagnar skulle kunna köra parallellt, möta varandra.
Och jag kan tänka mig då att han åkte inte enspann då med en häst, utan att han hade en vagn som var förspänd med två hästar.
Ja, tvenne hästar.
Tvenne hästar. Och att han inte, ja, så. Men han måste ha ridit delar av sträckan för att kunna få ihop det här rent
det tänker jag också.
Tidsmässigt. Ja. Men då är frågan, vad gjorde han då med vagnen?
Exakt, och vad var det för vagn?
Och vad var det för vagn? Ja,
exakt. Jo, men exakt, det väcker också en del frågor det här. Men jag har noterat att bland många historiska skribenter, både en sån här snubbe som Lars Widding, som jag var aktiv för några decennier sedan, men även en nutida kille som Magnus Westerbro i den här tyrannens tid, de drar fram det här som ett slags avslöjande, som en kanin ur hatten. Alltså där de då går clinch med Snolsky och säger, titta, den här kuriren, han sprängde inte alls fram som en oljad blixt, utan han skumpade bekvämt fram i en vagn och hade förmodligen mest av allt ont i skinkorna när han kom fram. Vad säger du, Olle, som historiker och mannen som skrev boken, som sagt, är det speciellt överraskande att Hammarberg bytte häst några gånger och att han åkte häst och vagn under delar av sträckan?
Nej, jag är nog inte speciellt förvånad. Han måste ju nästan ha åkt. Det här är februari, kan vi säga. Det här är månadsskiftet februari-mars. Det är vinter. Mm. Det är jättekallt. Mm. Att rida dag och natt i vinterkyla, sittandes på en häst själv utan att bli dragen i vagn, det hade nästan inte låtit göra sig.
Nej. Och just det att han bytte häst hela tiden, det är ju liksom, så funkade det ju. Alltså, dels hade du det gamla anrika svenska skjutsväsendet som ju blev förfinat under 1600-talet med de här gästgivargårdarna. Varje mil skulle finnas en gästgivargård där man kunde byta häst och reparera vagnen och så vidare. Men så funkade ju också de här postsystemen som kommer i Europa på 1600-talet, delvis på 1500-talet. Alltså, det räknas ju på många sätt som den glömda revolutionen i Europas tidmoderna historia. Det är en enorm hastighetsrevolution, det här med annihilation of time and space, det många förknippar med telegrafen och internet. Det kanske började redan på 1600-talet. Och grejen där är just att man har det här stafettsystemet. Man ska hela tiden ha en utvilad häst. Så varje mil skulle det vara någon form av hästbytstation där kuriren, postryttaren, postiljonen fick en ny utvilad häst och kunde fortsätta. Och då kunde man hålla de här hastigheterna som kanske inte var extrema, men de var lagom höga. Och det var regelbundet. Och det var det som var det viktiga.
Och imponerande med dåtidens mått mätt, får man ju säga.
Exakt. Precis. Men du, Olle, Stenbocks kurir, när man liksom blickar ut lite grann i världslitteraturen och världshistorien, så inser man ju att Stenbocks kurir är ju inte ett unikum i branschen, som Percy Nilegård skulle ha sagt på 90-talet. Det verkar finnas någon slags epik i de här närmast desperata, vad ska man säga, fart- eller kraftprestationerna, som har tilltalat eller tjusat både historiker och diktare och konstnärer och vad heter det, idrottsutövare, ända sedan antiken faktiskt.
Och det är ju intressant just det här att flera av de här tidiga kurirerna har ju egentligen haft samma uppgift som Stenbock. Alltså, man måste meddela en seger på en plats till en annan plats, för att annars kommer någonting gå dåligt. Och jag tänker på Fidippides som springer då det första maratonloppet till drygt 42 000 meter då, från maraton till Aten, för att berätta för atenarna att de har segrat i slaget vid maraton 480 före Kristus.
Han dör på kuppen.
Han dör på kuppen.
Var hälsade, vi har segrat, och så faller han ihop.
Det är uppenbarligen ganska farligt och ganska slitsamt att vara kurir.
Absolut. Jag har faktiskt läst någonting om att själva rutten även i detta fall är lite omstridd. Alltså, hur sprang han egentligen, den här stackars Filippides? Som ju var, han var en slags löpande härold, va? Ja. Eller ordonnans, skulle vi säga, Dag. Men han sprang väl både från maraton till Sparta först, har jag läst, för att be om hjälp från spartanerna. Och sen tillbaka till maraton, och så får maraton till Aten. Så det är inte, kanske inte konstigt att han fick en hjärtattack.
En smula sliten.
Ja, exakt. Och sen om det där blir 42 kilometer gånger någonting, eller vad det nu var, det tror jag, det har man väl diskuterat ever since, höll jag på att säga. Det finns ju flera andra historier också, och det skulle vi kunna viga flera avsnitt åt egentligen av den här podden. Men alltså, ett av mina personliga favoritexempel, det är ju från Herodotos, alltså hans bok om de persiska krigen, där han beskriver det persiska postväsendet som var uppbyggt på det här stafettsystemet som man sen fick i Europa på 1600-talet, med den stora skillnaden då att det var inte öppet för allmänheten. Det blev det ju på 1600-talet. Under antiken var det bara så här statliga meddelanden som framfördes. Men han skriver ju där att det finns ingenting i denna värld som färdas så snabbt som de persiska postryttarna. Alltså varken snö eller kyla eller nattens mörker förhindrar postens framfart. Och det är liksom ett motto vi känner igen för många senare postverks, vad ska man säga, slogans.
Och som man kanske saknar lite idag.
Ibland, ja. Ibland, det händer. Men i alla fall, det finns en annan fartfylld historia som jag gärna vill avsluta med. För den påminner rätt mycket om det här med stenbockskurir. Och det är faktiskt en amerikansk historia. Det är den här, jag vet inte om du känner till honom, en Bostonbo och patriot, som man säger i USA, Paul Revere, som red med ett väldigt viktigt meddelande från Boston till George Washingtons rebeller, alltså hans Minutemen, under upptakten till det amerikanska frihetskriget den 18 april 1775. Alltså att de engelska rödrockarna är på väg. Och den här ritten, alltså jag har varit i Boston och gått en sån här historisk vandringstur, och jag ville se de där skeppen där, du vet, Bostons T-party utspelade sig. Men guiden var totalt ointresserad av det. Han var ju amerikansk professor i amerikansk historia. Han ville bara visa ut platserna där liksom Paul Revere hade ridit förbi. Och jag fattade på amerikanerna att det var ju skitviktigt. Jag fick inte ens se de där skeppen, slutade jag med. Men i alla fall, en av anledningarna till att det här är då så känt i USA är dels att det var ett viktigt uppdrag. Milismännen segrade över rödrockarna vid den här skärmytslingen som kom senare. Slaget vid Lexington, som räknas då som den första skärmytslingen som sätter igång amerikanska frihetskriget. Men den här dikten har också blivit, den här ritten har också blivit odödliggjord via de amerikanska skolorna, på grund av att det var en amerikansk poet som heter Henry Wordsworth Longfellow som skrev en dikt på 1860-talet som heter Paul Revere's Ride, som man då använder i amerikansk skollitteratur än i våra dagar, som börjar med orden Listen my children and you shall hear of the midnight ride of Paul Revere.
Det är snyggt.
Det är väldigt vackert.
Mycket snyggt.
Man får nästan lite gåshud av det också.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.